Hej och välkomna till Paleopodden, som vanligt presenteras av
Cecilia
och Kalle. Och vi sitter här som vanligt i mitt vardagsrum.
Hur är läget? Det är inte som vanligt, vi brukar hoppa runt tycker jag överallt.
Ja.
Ja, i sommar har vi varit i Nacka mycket och spelat in.
Ja, just det. Det blev lite mysigare stämning sådär bland alla vajande träd.
Ja, härligt.
Hur är läget med dig?
Jo, det är jättebra. Jag är jätteupptagen nu för jag pluggar faktiskt till kostrådgivare inom lågkolhydratskost och paleo på MF-utbildningar.
Spännande.
Så att det är mycket 7 veckors studier, 7-8 veckors studier. Och sen ska jag vara licensierad kostrådgivare. Så det är
Kult.
Jättekul.
Ja. Yes.
Annars så... Nej, men jag är jätteintresserad av det här ämnet, paleo för barn, som vi ska prata om idag.
Mm.
För du har ju 2 barn sen du började med den här kosten, eller hur?
Ja, och nej, men vi började innan vi fick barn.
Med
själva kosten.
Okej.
Så att det var flera år innan egentligen. Så att vi var ju liksom redan inne på paleo när de kom. Vi har ett barn som är snart i 4 och ett barn som är 7 månader, snart 8 månader. Vilket är väldigt aktuellt med det här med introduktion av gluten och sånt där. Hur ska man göra? Och det kommer vi gå igenom senare.
Ja,
men jag har ju varit superintresserad av det här. Självklart, eftersom man är väldigt intresserad av det när man får barn själv. Och det också dyker upp när jag är ute och föreläser. Och det är många klienter som frågar också om specifikt mat under amningen och mat för små barn. Det kommer ständigt tillbaka för att det är så viktigt när barn utvecklas. Vad de får för näring. Och, är det okej med mjölkprodukter? Är det okej med välling?
Introducera gluten som man får till exempel. Men du, om man då tittar på det som både du och jag är intresserade av, evolutionen.
Mm.
Och man ser att vi äter en kost som är baserad på evolutionen och så. Då borde ju våra barn också naturligtvis göra det. Men det är inte alla som tänker så. Utan de tänker, jag har en kost och barnen ska ha en annan, eller?
Ja, men precis. Det blir snarare tvärtom, att människor tänker att barn borde få göra avsteg från en mer nyttig kost. Och då gärna i form av olika typer av pasta, färdigrätter, sockrade cerealier till frukost. Alla möjliga sådana undantag. När det i själva verket är ännu viktigare för barn, när de ska liksom ha utvecklande nervsystem, kroppar, hjärnor, så det blir ju såklart ännu viktigare med deras näringsinnehållet i deras kost.
Men det måste ju sitta i traditioner och vanor att man inte känner att man kan inte bryta julmust och pepparkakor till julen till barnen, utan det rullar på, eller?
Ja, och det är ju kanske, det här är ju bara liksom en ganska högflygande hypotes, men ibland så tänker jag att våra dåliga samveten kan vara ett sätt för oss själva att på något sätt belöna barnen, skapa tillgivenhet både med mat och med presenter och sådana saker, så där vi liksom kanske ger dem någonting istället för den tid vi inte kan ge dem alla gånger.
Ja, men det ligger mycket i det.
Ja.
Mm. En padda och så lite godis på det.
Ja,
ja.
Och det är ju verkligen en björntjänst som blir ganska på sätt och vis ett egoistiskt beslut, men det är rätt vanligt och ingenting som är onormalt, utan det är ganska naturligt.
Men då är det egentligen bara att lära om, göra nytt, göra om, att man belönar visst med någonting att äta och så, men att man väljer någonting som är nyttigt och näringsrikt istället. Och då kan man ju gå in på frukt eller på... Ja, du kommer ta upp lite grann vad man kan
exakt
göra.
Ja, men exakt. Vi ska gå in i det i detalj.
Vad spännande.
Mm.
Vi börjar väl då med hur ser det ut nu då för svenska barn? Har det blivit som i USA att det bara rasar iväg och blir värre och värre? Eller har vi sett någon form av... Berätta. Mm.
Ja, alltså det är ju någonting som är väldigt aktuellt i medierna och har varit. För att det är tyvärr så att när det gäller hälsoläget för våra barn så är det är ganska beklämmande utvecklingen, tyvärr. Och det är framförallt beklämmande med att våra myndigheter som Livsmedelsverket, våra kommuner och sjukvård inte har tillräckligt mycket kunskap när det gäller hur man sammansätter en bra kost.
Mm.
För att övervikten och fetman bland barn, den har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Och i Sverige så är fetmanförekomsten har gått från 1-4%. Och det är ju framförallt socioekonomiskt utsatta barn, fattigare familjer, barn som har det sämre ekonomiskt och utbildningsmässigt hos föräldrarna då, som drar upp den statistiken. Men där blir det ju då superviktigt vad skolan och myndigheterna gör och vad Livsmedelsverket säger. För det är framförallt för den gruppen barn som har sämst hälsa och där det går helt åt fel håll.
Mm.
Men vi kan också se lite bredare när det gäller den psykiska ohälsan. Och det kom ut en rapport från, ja, det var en underlagsrapport i Socialstyrelsen som kom ut från 2011. Och den sammanfattade läget med att den psykiska ohälsan under 90- och 2000-talen har ökat. Och det fortsätter, de senaste data från 2011 visar att det fortfarande ökar. Jag sa fel där, rapporten är från 2013.
Jaha, den är så ny. Ja. Men då att ohälsan ökar, vad är det för ohälsa då? Alltså är det ADHD?
Var det liksom psykisk ohälsa som depression, oro, ångest som togs upp i den studien. Aha. Men det finns också internationella studier som visar att autism ökar med flera 100% internationellt. Va? Det finns också att inlärningssvårigheter ökat med 30% från 90 till 2000 i en annan studie. Det finns en studie från 2004 som då specifikt kollar på depression hos unga. Och det är ju välkänt, det tar Socialstyrelsen också upp i sin rapport. Men det är viktigt att komma ihåg då att det här beror ju såklart inte bara på kosten, utan det här är multifaktoriellt.
Mm. Mm.
Men att jag tror att kosten är någonting som har att göra med grundläggande sårbarhet för saker som också har en ärftlig grund och en miljömässig grund med ökande stressnivåer, minskad sömn och sådana saker.
Det är ju bara logiskt att tänka om man då är en 10-åring, lägger på sig för mycket, äter ohälsosamt, leder till sämre självkänsla, hamnar kanske i, blir mobbad, det går neråt liksom, att det leder till depression istället. Och sen också att man inte är ute och rör på sig lika mycket, som också behövs för kroppens funktioner.
Ja, absolut. Ja, det är ju också något att jag har inte tittat specifikt på den forskningen, men jag skulle misstänka att det är mer stillasittande.
Ja, men det är det ju alldeles säkert.
Ja. Vi får säga, jag tror det.
Men om vi går vidare, var du klar där med...
Ja, men det var väl ganska klart.
Ja, hur deras kostvanor ser ut. Pratar du om det lite grann? Vad äter de liksom?
Vad barn äter?
Ja.
Jag har nog inte kollat på det. Specifikt för idag så har jag inte tittat på specifikt hur kostvanorna ser ut. Men jag tror att de flesta av oss har en känsla för vad de äter. De flesta äter nog... de flesta äter en ganska... konventionell kost, i och med att skolan har en konventionell kost och att det krävs ganska mycket för att man ska få allergikost eller så.
Just det, man kan säga att det är mycket snabba kolhydrater och mycket liksom, glutenprodukter.
Men det är klart att unga är mer sårbara för marknadsföring av sockerrika produkter och sådär. De har inte det där kognitiva lagret som skyddar dem mot beslutsfattande.
Nej,
det är svårare. Det är svårare för barn. Men jag har inte kollat exakt på hur mycket mer, alltså socker och sånt som de äter. Det har jag tyvärr inte gjort.
Ja. Okej, okay, men om då kosten är så viktig för just mental hälsa, så tänker man ju då, vilka näringsämnen är viktiga för hjärnan att man tillför då i kosten för barn?
Ja, och där finns det ju en mängd olika byggstenar som hjärnan behöver. Och vi ska bara gå igenom dem väldigt snabbt, för det här är något som säkert inte är nytt för de flesta. Några av de viktigaste näringsämnen är ju då långa fettsyror, EPA och DHA, som finns i fiskolja.
Mm.
En viktig byggsten för hjärnan och synapserna. Sen är det också, för hjärnans utveckling så behövs vissa kofaktorer i uppbyggnaden av nervsystemet. Och där är A- och D-vitamin viktiga.
Mm.
B-vitaminkomplexet, superviktigt. Särskilt B12 som används vid utbyggnaden av nya neuron. Kolin, zink, kolesterol såklart från kosten.
Ja.
Fett. Så att de livsmedel som blir viktiga då, det blir såklart fettrika livsmedel. Och livsmedel som är rika på de här, som är rika på järn, zink, EPA, DHA och B-vitaminkomplexet, A och D-vitamin. Och det är ju då kött, fisk, skaldjur, lever, alltså inälvsmat. Och det är ju något som man då inte får glömma bort. Det här finns ju då inte i raffinerade kolhydratsprodukter.
Nej.
Det finns inte i växtoljor och sockerrika produkter, utan det finns i riktiga hela livsmedel.
Precis.
Så det är inte så svårt egentligen.
Men det liknar ju väldigt mycket det som man ska äta när man är gravid.
Ja.
Eller hur?
Absolut. Mycket.
Så att det är egentligen bara att köra på efter graviditeten och några år senare ta upp den här kunskapen igen och ge barnen detta. Men en vanlig fråga är ju det här med mjölk och kalcium till exempel. Att man behöver det för skelettet. Vad säger du om det?
Ja, jag tror att vi har varit inne på det förut. Och det finns ju inget som tyder på att de nivåer av kalciumintag, vi ligger ju extremt högt i Sverige men jämfört med andra länder på grund av att vi äter mycket mejeriprodukter.
Mm.
Och jag är inte säker på att det är något problem så. Men det är heller inte en förutsättning för starka ben. Det är det inte. Då man kollar på kulturer som har en bråkdel av det kalciumintag vi har så finns det andra faktorer som styr. Och det är saker som D-vitaminstatus, det är saker som mekanisk belastning.
Ja,
att inte vara astronaut och inte... Nej, men det är ju så många saker. Som, ja. Alltså proteinintag är viktigt.
Ja.
Att inte äta helt för lite protein. Så att springa omkring, äta D-vitaminrik mat som till exempel fiskleverolja.
Ja.
Att som förälder kunna ge de fettlösliga vitaminerna och att barnen springer omkring, det är ju viktigare än att de dricker mjölk. Våra barn dricker inte mjölk, förutom under amningen. Och de, vad jag vet, har de väldigt starka ben.
Nej, men, men ägg är ju också bra, väl?
Ägggula framförallt.
Ägggula.
Ja, för då det kan innehåller ju de här som jag var inne på, som till exempel kolin, ADE, K2-vitamin och kolesterol som är också viktigt för hjärnan. Så det är ju en väldigt viktig hjärnvänlig mat. Våra barn har inte tålt varken ägg eller ägggula när de var små. Men det är några av dem som man kan börja med.
Ja.
Och det skulle vi komma in på nästa.
Okej, just det. Vad ska man börja med, står det här på en liten punkt.
Ja.
Ja, om man har en liten bebbe då och man har ammat klart.
Ja.
Vad ska man göra?
Så då kan man ju börja med en sak som ägggula. Men om barnet inte tål det, vilket vi har sett att våra barn inte har klarat så bra, så kan man istället gå vidare med precis samma, egentligen rotfrukter med stärkelse. För att de behöver energi när de växer. Sen bra fetter tillsammans med kött, fisk, fågel. Avokado kan vara bra. Och ska man ge de här rotfrukterna? Mm. Alltså jag tycker inte man behöver ge så mycket bladgrönsaker och så. För det är inte så
lätt att ta. Men nu pratar du om att man kör det som puré då, eller hur?
Ja. Och då, det viktigaste, och det är någonting som återkommer bland alla traditionella kulturer, det handlar om att tugga maten.
Ja.
Och det åstadkommer en massa positiva effekter. När man, alltså det kan tyckas lite äckligt sådär, men jag tror många föräldrar gör det ändå i lite
smyg. Att man tuggar maten och sen
och ger
en
på en
sked till. Och sen ger direkt, eller?
Ja, det kan tyckas vara jätteäckligt. Och det är lite jobbigt kanske när man sitter ute bland folk och gör det. Men det kan ha en viktig betydelse för barnets både näringsupptag och immunhälsa. För att i salivet så finns enzymet amylas då, som spädbarn ofta har väldigt ont om.
Alltså
det kommer igång först när de börjar äta.
För de tuggar ju inte när de är små.
Nej, det finns inte i början. Och de behöver ju inte amylas för nedbrytningen av mjölken. För det finns ingen stärkelse i mjölken.
Nej, just det.
Så att när stärkelse blir en del av deras kost så behöver de i början ett stöd för nedbrytningen. Och det har ju vuxna, har vi massor med amylas i vårt saliv.
Ja, just det.
Och vad har vi också i salivet? Förutom amylas.
Ja, men det...
Vad har vi? Jag ställer retoriska frågor. Nej, men, jo, vi har ju naturligtvis bakterier i munnen.
Ja, men vad är det jag tänkte säga? Jag vågar inte. Ja, men immunförsvaret.
Ja.
Det är jättemånga som sitter där.
Så, ja.
Mm. Så då ger man deras bakterier till deras tarmflora.
Ja, alltså det är någon typ av bakterier. Det är väldigt rikt på bakterier just i munnen. Massor med olika stammar. Och det är någonting som skulle kunna ha en påverkan. Jag har inte fördjupat mig i den delen, men det tänker jag
spännande.
Göra framöver. Det kan man fördjupa sig i. Men ytterligare en sak är ju det här slemmet, alltså mukuset som man har. Som förenklar för dem i svalget så att det inte fastnar i svalget på spädbarnet.
Just det.
Man har ju lite slemmigt saliv ofta. Och det gör att det glider ner lättare. Så det är både mikrobiologisk, enzymatisk och rent fysiologisk bättre att tugga maten åt spädbarn. Det är nog det viktigaste tipset.
Kan man se att man gör det i ursprungsbefolkningen eller i traditionell...
Alltså i princip tiden? Alla traditionella kulturer gör det.
Ja.
Och, när de börjar, och det är att man börjar vid 6 månader ungefär.
Det är inte bara att de inte har en mixer liksom?
Alltså det kanske går bra med mixer också. Men det blir någonting som de kanske inte kan ta upp lika väl. Ja. Och som, Det är någonting som spädbarn rent instinktivt också, som man tror att kyssar kommer ifrån.
Aha.
Alltså rent evolutionärt. Det här är lite spekulation, ja, jag är inne på nu. Men jag har hört forskare spekulera att kyssar skulle kunna komma från någon slags matöverföring någon gång i tiden. Och att, aha, man ser på spädbarn att när de ser att det kommer från föräldrarnas mun, så de blir liksom, de reagerar på det och tittar upp och smackar och sånt. Det har jag sett i alla fall.
Ja, ja, vad härligt. Men då tänkte jag också naturligtvis välling. Det är ju liksom det första man ger barnen. Om man då ska ge dem liksom näringsrikt, och de kan sova på natten och så.
Det är någonting som jag tycker är lite, det är ju en fälla det där. För det är lite
en
bekvämt.
En vällingfälla.
Ja, men vällingfällan, ja. Alltså det är lite bekvämt. Alltså man trycker i barnet massor med näring precis innan det ska sova. Och så kan det sova lite längre då.
Mm.
Men det åstadkommer en hel del andra problem, eftersom det som ingår i välling, ofta, det innehåller ofta gluten, innehåller andra spannmål. Det, hos många barn kan det orsaka bristande känslighet för insulin liksom genom förhöjt inflammationssvar.
Jaha.
Och då trycker man i dem de här raffinerade kolhydraterna, ibland socker och liksom andra onaturliga saker. Det blir helt enkelt bättre om barnet kan få äta fast föda. Det har vi gjort. Och att när barnet har vaknat på natten så kan man ha en skål med mosad potatis eller något sånt under i kylskåpet och bara gå ut och plocka det. Och då kommer de äta betydligt, de kommer snabbare att bli fri från flaska, mycket snabbare än om de blir liksom flaskberoende. För de blir liksom lite sockerchockberoende av den där vällingen. Och vällingen är helt baserad på raffinerade kolhydrater och konstgjorda vitamintillskott. Det är liksom inte... Det är inte någonting som ersätter riktiga hela livsmedel, utan det blir en väldigt dålig start för immunförsvaret och för ämnesomsättningen för barnet, tycker jag.
Så det är lite extra jobb då som förälder, att man får lägga ner på att köpa, handla liksom näringsrika råvaror och sen tillaga och sen tugga och ge. Liksom,
ja, det. Att det, ibland så blir jag förvånad att människor liksom, för det, där hör man ju att det blir ett extra jobb som människor, jag ser det som en så väldigt naturlig del av livet att,
ja,
att skaffa mat och äta den, det känns som punkt 1A i att vara människa. Så här.
Ja, man skulle ju vända upp och ner på alltihop liksom. Förr jagade man. Kan du inte ens gå till ICA, du måste ha hemlevererad mat i en färdig kasse liksom.
Ja, då är det ju inte, då har man ju inte ont om tid för matlagning. Då är det att man sysselsätter sig med fel saker. Då borde man jobba mindre för att ha tid att laga mat. Det är en prioritet som borde skifta, för att annars kommer man få betala det med sin tid ändå i form av ohälsotid.
Såklart, ja.
Ja.
Det är alltid en räkning på slutet.
Ja, men precis.
Ja. Det var vällingfällan. Men det här då med rådet att man ska introducera lite gluten. Alltså det är gluten i mycket. Finns det glutenfri välling också? Det måste det finnas.
Det måste finnas, ja.
Ja. Men det där som man har hört då, att ge lite grann under amningen så blir man liksom, vad heter det? Stabil eller...
Ja. Ja, men att rådet som fortfarande Livsmedelsverket har är ju att man ska introducera gluten i små mängder under amningen, alltså innan 8 månader. Och det rådet är baserat på studier som har varit observationsstudier de senaste 30-40 åren. Och nu 2014 så kom det 2 studier som inte var observationsstudier utan riktiga försök.
Experimentella studier.
Experimentella. Mm. Kliniska, alltså randomiserade, kontrollerade kliniska studier.
Och det är ju de mest tillförlitliga studierna man kan göra.
Ja, och då har vi liksom, nu har vi evidens. Tidigare hade vi inte något tunga evidens, nu har vi det.
Ah.
Och då borde ju såklart de här råden ha ändrats, men jag tror att Livsmedelsverket är lite sena på bollen här. Så rekommendationen borde helt enkelt ändras, och det är baserat på då 2 studier som kom i New England Journal of Medicine förra året.
Aha.
Den ena var baserad i Italien. Då hade man då högriskbarn, 832 barn, som man satte i 2 grupper.
Randomiserade.
Man randomiserade dem till 2 grupper.
Mm.
Och den ena gruppen fick då gluten vid 6 månaders ålder, den andra fick det vid 12 månaders ålder.
Aha.
Och då såg man att vid 3 års ålder så såg man inte... Vid 5 års ålder så såg man inte någon skillnad.
Nej.
Men däremot vid 3 månader, tre år så såg man att mer än dubbelt så många i den tidiga introduktionsgruppen hade fått glutenintolerans. Vilket innebär att man kanske inte kan göra någon långsiktig skillnad med när, om man introducerar gluten inom 6 eller 12 eller 3 år, det gör ingen skillnad för det långsiktiga.
Det kommer i kapp så att säga.
Det kommer i kapp, ja. Men däremot så kan det vara flera år av sjukdomsfrihet som man kan vinna på att introducera senare.
Såklart.
Och det visar också den andra studien då från Nederländerna. Där var det 944 barn då, där man gav 100 mg gluten vid 4 månader. Och sen en kontrollgrupp som fick placebo.
Aha.
Och vid 6 månader så fick barnen glutenkost. Och då så såg man att, ja, jag kan citera från studien här.
Ja.
As compared with placebo, the introduction of small quantities of gluten at 16 to 24 weeks did not reduce the risk of celiac disease by 3 years of age. In a high risk group of children. Och högrisken, det innebär att de har vissa gener, vissa HLA-gener som gör att de har högre risk att få celiaki.
Mm.
Så att här är tunga studier som visar att föräldrar till högriskbarn borde prata med sina läkare om när de ska introducera gluten. För det finns det faktiskt inget vetenskapligt stöd för att göra det längre vid 6 månader. Så berätta för läkaren, här finns det ganska mycket att vinna.
Så om man är medveten om att om man har celiaki då till exempel i släkten eller själv, då är ens barn automatiskt en högriskgrupp.
Ja, de har en högre risk, det är inte så farligt. Alltså, det är någonstans runt 5% om jag inte minns fel. I den första studien så var det omkring 5% av barnen i högriskgrupp.
Men om man då är en mamma och man tänker att ja, men herregud, jag tror kanske att mitt barn kan få problem med gluten och så går man till en läkarstation och ber om lite hjälp där. Då får man ju fel råd, eller?
Ja, i dagsläget får man det. Men det här är ju studier som kommit förra året.
Ja, vad trögt alltså, det ska gå.
Ja, men jag kanske lät förlåtande där. Men det är ju klart, jag tycker man kan vara det. För att det måste vara ett jättejobb att liksom hänga med i alla studier. Jag tror Livsmedelsverket har många saker på sitt bord. Men här kanske vi får jobba som gräsrot. Alltså lyfta upp de här studierna. Ja. Jag skulle kunna mejla dig länkarna till dem.
Absolut. Kan jag lägga ut.
De här studierna. Så kan man ha dem i undertexterna.
Nej, men det är också jätteviktigt att skilja på just observationsstudier och experimentella studier. Att det är ju liksom observationsstudierna som vi får höra hela tiden. Man har sett en grupp göra det och det. Och då är det ju svårt för en vanlig människa som inte är insatt. Liksom, vilken studie ska jag lita på? Ska jag lita på det som står i Aftonbladet? Eller ska jag liksom leta själv och hitta och så? Då kan ju du hjälpa till.
Ja, ja. Men man får väl skriva ut de här studierna och ta med dem och visa upp för läkaren då. Men
vad säger du då, eller?
Ja, jag vet inte. De har inte tid att följa sånt alla gånger. Men att och det tycker inte jag är något konstigt. Men det är bra att de får utbildning på det här sättet också.
Ja.
Men att vad man däremot skulle kunna göra, det är liksom att fundera över som förälder om man baserat på de här nya råden verkligen ska introducera gluten. För det här skulle kunna innebära att det inte finns några fördelar alls. De här studierna tyder på det.
Om det finns några nackdelar så blir man glutenintolerant.
Och om man
lite tidigare. Och om man inte introducerar det så finns det ju liksom, det är inga biverkningar av att inte introducera gluten. Om man säger så.
Det, ja, jag vet inte om man kan säga det baserat på de här studierna just. Men att det finns ju såklart mycket som tyder på det. Det kan, som vanligt så behöver man väl liksom följa forskningsläget.
Ja.
Men att baserat på det här så finns det liksom inga fördelar att förebygga glutenintolerans. Har de här studierna inte visat att man kan göra.
Nej, så det är, kan man säga en myt?
Ja, ja. Den är baserad på epidemiologiska studier. Och det här är, nu har vi evidens, nu vet vi.
Nu har vi.
Det här är det vi vet.
Bevis, ja.
Ja.
Bra. Punkt.
Så här långt, det kommer komma mer säkert.
Punkt.
Mm. Yes.
Okej. Okay. Då så, hur gör man då med när barnet är lite större och kommer upp i förskolan när man liksom tappar kontroll, eller till och med dagis, eller det är väl samma sak, men att man tappar kontrollen över vad de äter?
Ja, och det kan ju vara en ganska jobbig sak om man vill ha kontroll över vad barnen äter och så kommer de till förskolan och där föreslås det väldigt mycket dåliga saker, som riskakor och det ska vara, ja nu just kanske det, de slutar med riskakor förhoppningsvis efter de här.
Men de här majskrokar är det väl många som ger sina barn också?
Ja, inte heller någon hälsoprodukt direkt utan det är ren, väldigt snabbsmält stärkelse, helt vitamin- och mineralbefriad. Ingen bra mat att ge barn. Det är inget som jag skulle ge.
Nej, och då kan man, bara för jag är nyfiken då kan man väl säga det om allting egentligen som man köper i en påse eller en burk med innehållsförteckning.
Ja, precis. Att
de här små smakisarna eller klämmisar och vad det nu är som ska vara så här nyttigt mellanmål.
Ja, så det finns ju såklart, men det är ju undantag som du säger. Liksom när det väl är bra så är det ju i undantagsform. Och det kan ju vara saker som en, det finns ju så här fruktpuréer och smoothies och sånt som kan vara hyfsat bra som ett mellanmål. Men de flesta, de här barnprodukterna, som de här majskrokarna till exempel, som du nämnde, de är ju liksom, det är ju skräp.
Mm.
Det är skräp såklart. Mm. Och det betyder kanske inte att de inte kan få det någon gång ibland, men det är viktigt att man har ett ansvar som förälder, tycker jag, att bygga upp livslånga bra vanor. Det finns ingen anledning att göra ett dåligt jobb där.
Nej.
Utan det finns snarare en anledning att snäppa upp sina egna vanor, att ta tillfället i akt och göra lite bättre själv.
Mm.
Istället för att sänka sig till någon slags nivå som man tror är rimlig, och sen så blir man liksom offer för tjatfällan. För att när barn väl har fått socker i sin kost, då blir de skitjobbiga, jag vill inte ha något annat.
Nej.
Om de bara får sockerfritt, och det har båda våra fått hela tiden, de har inte ätit
socker. Då menar du inte med sötningsämnen, utan helt sockerfritt.
Ja, sockerfritt. De har ju fått liksom, kanske lite honung och sådana saker.
Men ingen
bananglass och mycket frukt.
Men inte stevia-glass eller så.
Nej, inte sådana saker. Det, om man ger sådana saker regelbundet, alltså om man ger dem Ben & Jerry's på fredag, då förändrar man läget för vad deras hjärnor kan uppfatta som njutningsfullt.
Aha.
Det tar tid att forma hjärnor, och i en väldigt känsligt skede av utveckling så finns det absolut ingen anledning att bana hjärnan för superfysiologiska belöningsnivåer som de där matprodukterna kan innebära.
Mm.
Så att här kan man skapa hälsosamma nervbanor i barnens hjärna som nöjer sig med lägre grader av belöning.
Okej.
Okay. Det är det enda smarta.
Man liksom kokar upp systemet till en nivå där den egentligen inte hör hemma.
Nej, exakt. Ja.
Men du, om man lyssnar här nu och känner man att shit, jag har ett barn som verkligen är sockerdriven, om man säger så.
Ja.
Vad ska man bara gå cold turkey, liksom inget mer socker?
Jag tycker det är väldigt svårt, för vi har inte den erfarenheten själv. Jag har svårt att ge någon rekommendation. Nej. För jag tror att där finns det säkert många av våra lyssnare som har mer erfarenhet, som kanske har börjat med det här mer nyligen.
Aha.
Våra barn har ju aldrig ätit några matprodukter i princip. Det är ytterst sällan, jag kan inte komma på något tillfälle. Det är
men
inget vi har hemma.
Men är det inte så också att om man inte introduceras för raffinerat socker, så har man inte heller, liksom, när man då smakar det, så smakar det nästan illa, att man tycker det är för sött. Att det blir liksom
vi får fråga dem när de blir större.
Ja,
jag tror nog säkert att de skulle gilla det.
vad är det här?
Ja, men alltså barn har ju en naturlig dragning till det söta.
Ja,
eftersom bröstmjölken är söt och sötma på ett naturligt sätt signalerar giftfrihet.
Ja, det man så plockade i skogen som var
exakt.
Söt. Det kunde
ja, men alltså sötpotatis eller bröstmjölk. Och det var ju också ett tips, man kunde gå tillbaka lite till det här spädbarnstips. Att ha lite bröstmjölk i den första maten,
ja,
så kommer barnen lättare att äta det.
Ja.
Och då finns det också lite av skyddande probiotiska bakterier. Ja, det är alltid något.
Ja, nu får vi avrunda här. Nu har vi,
just det, hur länge har vi pratat?
Vi har pratat i en halvtimme nu, vet du.
Ja, men bra.
Hör du.
Det går fort.
Ja, då så, avslutande då. Liksom, lite tips då. Vad man ska göra för att förbättra sina barns hälsa.
Jag tar
har varit
några
inne
tips.
På det, men du kan ha lite mer konkret på.
Tips nummer ett. Ge inte socker, vänta så lång tid som möjligt. För då banar man hjärnan för mer hälsosamma belöningsnivåer. Det är väl det första. Tips nummer två kanske då. Låt barn gräva i jorden. Och det finns alltså då, i den här successionen av probiotiska bakterier som kommer in i tarmen och slår rot där, så kan det vara bra att de får ha kontakt med naturen, att de får ha kontakt med djur, en mångfald av olika varelser, inte bara vara inne i ganska sterila miljöer. Så det är det andra tipset då. Tredje tipset. Gröt. Det kan vara okej ibland. Det kan vara okej ibland. Och jag menar, välling skulle också kanske kunna vara okej ibland. Men låt det inte bli någon slags vana som händer varje dag.
Okay.
Utan låt det vara liksom avsteg. Alltså barn gillar ju naturligt näringstäta livsmedel. Det finns ja, men som ägg, bacon, frukt. De gillar ju sådana saker som är energitäta och näringstäta. Så de växer, de har ju särskilt stor dragning till det. Men undvik gärna spannmål så länge man kan.
Just det.
Undvik det bara. Tips nummer 4. Skippa saker som stör det hormonella. Alltså det knyter kanske tillbaka till det här med spannmål. Eftersom det har en hormonell påverkan i och med att det ofta finns immunogena effekter där. Men sen också det här med sojaprodukter. Som har hormonstörande egenskaper. Och det tycker jag inte man ska ha för barn som växer.
Finns det något mer än soja som är... Det innehåller fitoöstrogen eller?
Ja, exakt. Ja. Som är direkt innehåller hormonstörande...
Hormonstörande grejer.
Ja, det finns det säkert. Det är väl, soja är väl det främsta som är som ett livsmedel som är aktuellt egentligen. Som jag kan komma att tänka på nu. Men alltså just effekten av det inflammatoriska, det får ju grundläggande effekter på insulinkänsligheten.
Ja.
Inflammationsnivåer ger också, alltså när man får insulinresistens så ser man ett skifte rent hormonellt. Östrogen kan ombildas till testosteron hos kvinnor och tvärtom hos män. Det kan påverka nivåerna av progesteron.
Ja.
Grejen med det är att försöka att äta en så naturlig kost som möjligt och försöka att inte låta barn sova ordentligt och inte stressa dem med olika saker. Inte, ja, försöka ha det så lugnt som möjligt när de inte är på föris och sådär. Det tror jag kan vara bra. Men det är lite spekulation sådär. Men sen tips nummer 5, att skippa alla växtoljor såklart. Och därmed alla kakor och sådana matprodukter.
Ja, så att alla växtoljor, förutom då olivolja och kokosolja och avokadoolja.
Ja, precis. De använder man ju till matlagningen då. Ja. Och nu är det ju jättemycket på... Det här har vi ju berört i en tidigare podcast, det här som handlar om hur mycket raffinerat fett ska vi använda. Ja, men där inkluderas ju också raffinerade fetter som kanske betraktas som bra då.
Ja.
Att vi har varit inne på att... Ja, nu skrivs det väldigt mycket om det. Vi ska inte gå igenom det i den här podden. Men det skrivs mycket om det just nu. Det här med vad gäller egentligen med det här med lågfettkost. Alltså att det kan finnas en poäng med att försöka efterlikna det evolutionära sättet att äta. Även när det gäller det. Att kanske inte ösa på med det raffinerade fetter.
Nej.
För de är raffinerade produkter. Och de är inte rika på vitaminer och mineraler.
Nej, om vi tittar då på evolutionen så hade vi tillgång till animaliska fetter. Alltså i kött. Och sen kanske då från växter som...
Ja, absolut. Man ska inte sätta någon likhetstecken mellan olika fetter här. Utan den stora faran är ju liksom omega 6. Men ja, vi ska inte fördjupa oss i det här nu. Men jag menar bara att ös inte på en massa extra raffinerat fett. Oavsett vad det är för fett.
Mm. Så... Och inte margarin.
Nej, absolut inte.
inte mackor.
Nej.
Så att...
Exakt.
Big no no. Ja.
Ja, och sen den sista punkten. Punkt nummer 6. Ge barn fet fisk. Och får man inte i barnen lever så kan man i alla fall använda fiskleverolja istället. Som inte smakar så mycket. Mm. Alltså tran helt enkelt.
Men du, jag fick ett tips av en pappa som sa att han, för att få i ungarna på saker på morgonen som är nyttiga som de absolut inte vill äta. Gör en liten smoothie. Knäck lite ägg, häll i lite fiskolja och sen så lite kokosmjölk och hallon på det och kanske lite honung så blir det sött.
Ja, men det låter som en väldigt bra sån här omställningskost, absolut. Och det handlar ju mycket om att, jag tycker som förälder att man ska passa på när barnen är små att förbättra sin egen kost och bara ladda ner. Jag har ju bara ett inköpslista på min hemsida. Det är bara gå in på karlhultén.se och sen kom igång med paleo.
Ja.
Det finns ju så kommer du igång knapp där. Och där bara ladda ner en matlista och den kan man köra till barnen också.
Precis, självklart.
Så det är bara att ta med sig till butiken.
Fast lite extra av några saker då. Liksom.
Ja, men precis. Lite mer av inälvsmat, lite mer av saker som ja, men fetfisk och skaldjur. Och kanske också det här med benbuljonger som vi har varit inne på i ett helt poddavsnitt. Var det förra eller något sånt där?
Ja, precis.
Ja. Så det är någonting som också är viktigt när barn växer. Jag tror vi berättade om det där.
Mm.
Men det var allt jag hade för idag.
Det var
allt jag skrivit upp. Men,
ja, det kommer kanske fler frågor på det här. Men jättebra, intressant. Ja.
vad händer framöver för dig då?
Plugga, plugga, plugga.
Plugga hela vägen.
Ja, och sen så har jag kört igång, just det, du har inte berättat, Paleokvällar där du föreläste.
Ja, just det. Mm.
Har flyttat nu till paradiset.
Oj, det låter helt fantastiskt.
Ja, men det finns en ekobutik på Söder som heter Paradiset. Och där ska vi vara från och med nu och ha lite små föreläsningar och äta paleomat lagad av proffsiga kockar. Så det är ju kanon. Så kolla in om ni är nyfikna. Det kommer handla om diabetes typ 2, om ämnesomsättningen, om praktisk paleo. Och, ja, så det är spännande. Så det håller jag på med också.
Super.
Ja. Härligt. Och själv då?
Ja, men det är, just nu så är det fullt, jag har fullt i min kalender för, alltså jag har ju inte några fler platser när det gäller klienter fram till jul. Men från januari så finns det möjlighet att komma till mig igen.
Ja.
Nu, det är jobbigt att inte kunna ta emot alla, men det, tyvärr så måste det bli så.
Precis.
Men sen ska vi ut och resa också. Jag ska få min första semester.
Någonsin?
Min första semester sedan 2011.
Okay.
Och så vi ska försöka befinna oss i radioskugga ett tag.
Skönt.
Ja.
Plugga ur.
Mm. Ja, det ska bli. Så vi ska dra iväg.
Just det, och sen är vi i slutkampen här nu med vår kokbok, den autoimmuna kokboken.
Ja, jätteroligt det.
Ja, bara äntligen, kommer fram.
Äntligen framåt.
Ja. Mm. Okej, hörni, tack för att ni lyssnade.
Tack.
Och hej då.
Hej då.